Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Välkomna till Vad är poängen? Jag heter Christian Ryck.
Med dig, ja. Med dig, Christian. Och med mig, Alex Kosek.
Ja.
Du är psykiater.
Japp.
Och jobbar med att... Vadå?
Man kan väl säga... I den här podcasten är vi intresserade av att förstå mänskliga beteenden. Och det är något som man sysslar ganska mycket med i psykiatri och psykologi också.
Ja, och jag klipper och är producent. Jag vet inte, vi är producenter typ. Båda två.
Ja.
Och jag älskar de här ämnena och det är väldigt intressant. Och det är faktiskt en ära att få hamna i de här situationerna. Där vi har, oftast är det då psykologer och experter som kommer hit.
Mm.
Men idag kommer det vara lite ett undantag där vi har en gäst som heter Sture Bergvall som har faktiskt en personlig erfarenhet av någonting väldigt
helt unikt, kan
unikt
man säga. Det finns ingen i Sverige som har den erfarenheten.
Nej.
Han har nämligen varit gått under namnet Thomas Quick förut och varit Sveriges värsta seriemördare, dömd för 8 mord på barn bland annat med fruktansvärda inslag, och sen har han blivit nu friad för allihopa, suttit på rättspsyk i 25 år.
Mm.
Det
erkände ju nästan 25-30 mord,
ja.
Gjorde han.
Mm.
Men nu står vi här och undrar, vad var det som hände? Och ja. Sture själv har ju skrivit en bok, Bara jag vet vem jag är, som vi båda har läst. Om man vet har slagit på det här avsnittet och redan vet vem Thomas Quick är, och så, då vet man ju lite grann vad som vi kanske kommer prata om. Vi kommer till det senare. Men till dig som inte vet vem Thomas Quicker. Det finns ju då en Uppdrag granskning dokumentär som en journalist som heter Hannes Råstam gjorde. Som då var början på hans resningsprocess där han då försökte förklara sig själv oskyldig. Det finns lite där som man kan se. Det finns på YouTube, tror jag.
Mm.
Sen så finns det några böcker, eller hur?
Ja, det finns en bok av Hannes Råstam och en av Dan Josefsson som är båda väldigt bra. Men vi är väl i alla fall väldigt fascinerade av hur det kom sig att någon frivilligt skulle vilja ta på sig en massa mord och sen så att säga sitta inne för dem. En särskild undran är vilken roll spelade psykiatriska diagnoser och vad var vårdens roll i att skapa det här monstret, så att säga.
Precis, man vet ju inte hur liksom, den här djävulsdansen, man skulle kunna kalla det för, mellan Thomas Quick och människorna runt omkring honom. På Säter som han satt då. Och vad var det som gjorde att han då triggades att säga saker? Och vad var det de gjorde? Och det är lite intressant. Och Sture har ju skrivit den här boken och beskrivit det med sina egna ord. Han skriver det väldigt målande. Och det är ju... Man undrar ju verkligen hur man kan minnas så jäkla mycket. Men han har till en använt sig av tusentals sidor av material och journaler som han då refererar till. Så, men nu ska vi få träffa Sture.
Sture Bergvall föddes 1950 och växte upp med 6 syskon. Han är kanske mer känd som Thomas Quick eller Sätermannen. 1991 så dömdes han till rättspsykiatrisk vård efter grovt rån och kom då till kliniken i Säter. Där erkände han i terapin ett 30-tal bestialiska mord, de flesta på barn, och han dömdes för 8 av morden. Domarna bygger helt på hans erkännanden, men det fanns tidigt tvivel på att han verkligen begått morden. Sture Bergvall, då Sveriges värsta seriemördare, berättade 2008 för journalisten Hannes Råstam att hans erkännanden var falska. Och 2013 hade alla domar rivits upp. Efter att ha vårdats inom rättspsykiatrin i 23 år är han nu fri. Och i september 2016 kom hans självbiografi Bara jag vet vem jag är ut.
Välkommen, Sture.
Tack så mycket.
Vad är poängen med Thomas Quick?
Det finns ingen poäng med Thomas Quick. Thomas Quick är ju ingen figur med kött och ben. Thomas Quick var en fiktiv figur.
Men fanns det, för det frågan egentligen kanske fiskar efter lite grann, är ju Thomas Quick då, Sveriges ett tag värsta seriemördare. Vad skapade Thomas Quick? Vad var poängen för dig med Thomas Quick?
Poängen för mig var ju först och främst benzodiazepiner. Mm. Rohypnol, Stesolid, Sanor, Halcyon. Det var min poäng med Thomas
Missbruket.
Quick. Missbruket.
Vi ska komma tillbaka till exakt vad de där är. Alla de där sakerna. För jag kan knappt uttala dem, ännu mindre stava till dem. Ni ska få berätta om det. Men jag tänkte att vi skulle kanske reda ut lite kring namnförvirringen. För det var det för mig när jag satte mig in i det.
Aha.
Så Sture Bergvall, Thomas Quick, sen tillbaka. Alltså, det är ju ingen som håller på och byter namn fram och tillbaka. Det är bara så Svartenbrant och du som jag känner till som byter först till ett namn och sen till ett annat. Men jag tänkte vi kan väl titta lite. Sture Bergvall, du är född Sture Bergvall.
Jag är född Sture Bergvall. Och jag begick ett bankrån. Det var det här bankrånet som gjorde att jag kom till Säters sjukhus 1991.
Ja.
Och strax efter att jag hade kommit till Säter så skulle jag skrivas ut. Och jag hade bestämt mig för att flytta till en stad inte så långt ifrån Säter, Hedemora. Men mitt namn kändes som om det var, alltså Sture Bergvall, att det var bekant i bygden, i Dalarna åtminstone. Och jag ville inte komma ut bärandes namnet Sture Bergvall och bli igenkänd via namnet. Så då beslöt jag mig för att byta namn.
Och var tog du namnet ifrån då?
Det var ganska enkelt egentligen. Jag hade ont om pengar och det var gratis att byta efternamnet till någon släktings efternamn. Och min mamma hette Quick som flicka. Så det kunde jag ta utan att det kostade mer än 300 kronor, alltså en stämpelavgift. Och så ville jag ha ett förnamn som passade till Quick då. Och jag kände efter, jag tänkte Stig Quick. Nej, det var inte bra. Peter Quick. Nej. Och så till slut så hamnade jag Thomas Quick. Ja, men det lät bra. Det kändes bra i munnen.
Så det var ett namn som du tog för att fly från eller lämna Sture och det som bankrånen och det som var innan det. Du ville lämna det lite och
så var det.
Men sen råkade sen blev ju Thomas Quicket. Det visste du ju inte då när du tog namnet då förstås. Att det skulle bli som det blev.
Nej. Det ingick inte i planen.
Och sen lite senare fram i podden kanske vi förstår varför du bytte tillbaka till Sture Bergvall. Ja, men det kan vi ta när vi kommer till det. Men då förstår vi det.
Ja. Så men, det var inget konstigt.
Nej, men för det kan ju, om man inte är insatt i det så undrar man ju. Vad var din första kontakt med liksom droger och stimulans och sånt där?
Det var väldigt tidigt i livet.
Gammal var du då?
Jag var 14 år när jag debuterade som jag egentligen debuterade jag på en gång som missbrukare. Jag hade varit, jag kan dra upprinnelsen till mitt missbruk, var egentligen en enskild händelse, en enstaka händelse. Jag var kär i en skolkamrat, jag gick på högstadiet. Falun var tidigt med högstadiet, så jag har gått grundskolan. Alltså, Falun var tidigt med grundskolan. Och jag var kär i en skolkamrat.
Bo, som du skrivit i boken.
Precis. Och 1965 så fick man inte vara homosexuell. Det betraktades som en sjukdom. Var man homosexuell var man sjuk. Men som andra tonåringar så var jag väldigt förälskad och svärmade i tanken kring Bo då. Och jag ville också ha sällskap som, precis som Kent hade sällskap med Agneta och Sven-Olof med Inger, så ville jag också ha sällskap. Och jag hade beslutat mig för att ta om för Bo att jag tyckte om honom, att jag faktiskt älskade honom. Och jag hade bestämt mig att göra det vid en skoldans. Det var mycket vånda och kring det här. Men jag gick på den här skoldansen och det var Bo och ett band som hette Tombstone spelade. Och jag gick fram till Bo på dansgolvet. Och närmade mig honom och så sa jag, jag tycker om dig, jag vill bli ihop med dig. Och det var som om hela rummet blev knäpptyst. Jag förstår ju så här efteråt att så var det inte, men det var så jag upplevde det. Och Bo vände sig till mig och ropar med hög röst, vi har en äcklig bög här som vill knulla. Och där föll min värld ihop fullständigt. Jag blev kallad till rektorn. Rektorn skickade mig till barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Falun. Där man konstaterade att det var fel på mig.
De här insulinbehandlingarna som du pratar om, var det enbart, det var väl för att bota din neuros va? Men det var även
att bota, för homosexualiteten sa man berodde på att jag var en neurotisk person. Och fick man bukt med det här neurotiska så skulle man ju också få bukt med homosexualiteten.
Men tänk, för det är ju liksom framstår ju som obegripligt idag, fast det inte var så himla länge sedan, att homosexualitet ledde till psykiatrisk vård, både insulinbehandling och andra behandlingar. Va? Innan dess då, alltså innan du var 14, den här händelsen då,
ja.
Mådde du bra då? Eller upplevde du dig själv som sjuk på något annat sätt?
Nej, absolut inte. Jag mådde bra. Jag var ju en ganska kreativ grabb med entreprenörsdrömmar. Jag skulle öppna ett varuhus och jag sålde djurtidningar och Tidens kalender och Stockholms-tidningen. Och var ju också på så vis en socialt levande individ. Hade bra kontakt med mina syskon och vi spelade monopol och kort och var ute och idrottade och så vidare. Mm. Så det upplevde jag inte. Ja. Men den här, för att komma till missbruket igen då. Mm. Den här händelsen vid skoldansen, det här besöket hos barn- och ungdomspsykiatriska kliniken ledde till att jag började sniffa. Jag hittade, det var en kamrat i och för sig då, som introducerade mig för trikloretylen. Och jag föll pladask för den drogen. Jag upplevde ett lugn, jag upplevde en annan värld med hallucinationer. Och jag kunde promenera i trädgårdar som låg på molnen. Och det var, jag hittade en fantastisk gro.
Du gillade att sniffa, får man säga. Alltså den upplevelsen du fick av det var väldigt positiv.
Den var väldigt positiv. Mm. Och jag behövde bara använda trikloretylen en enda gång så var jag fast. Mm. Så var jag en missbrukare.
Så den här händelsen då, där du då kände skam över din homosexualitet kan man väl säga.
Ja,
och du fick träffa läkare.
Ja.
Och de föreslog behandlingar då. För att bota din homosexualitet ungefär.
Ja,
var det så?
Komma till rätta med mitt neurotiska jag.
Alltså, och vad var den typen av behandling? Vad gick den ut på när du var 14 år gammal? Vad utsattes du för?
Så småningom, 3 år senare. Jag började på ett internatläroverk i Uppsala, Fjällstedtska skolan. Jag tänkte att jag skulle bli präst. Jag hade förebilder i familjen, jag hade en bror som läste teologi i Uppsala och så vidare. Så jag började på Fjällstedtska skolan i Uppsala. Och bodde i ett internat med bara grabbar i min egen ålder och äldre. Och där blev jag ju också förälskad. Och där rektorn på Fjällstedtska skolan remitterade mig, precis som på högstadiet i Falun, remitterade mig till barn- och ungdomspsyk i Uppsala. Så jag blev, och jag missbrukade också vid den här tiden, det måste sägas. Mm. Och främst trikloret eller jag sniffade alltså. Så jag blev inlagd på BUP i Uppsala. Och där skulle man också komma till rätta med den här neurosen. Psykiatrin har ju varit behäftad med modediagnoser, så vill jag kalla det.
Grimager som utspelar sig här.
Ja,
okej.
Och den tidens modediagnos var neuros. Så upplevde jag det. Ja. Och här skulle man, hade man en fantastisk behandling, nämligen insulin. Och en insulinbehandling innebar alltså att man... Det här är ju jäkligt ont alltså när jag tänker på det. Fortfarande gör det så jäkla ont. Det innebar alltså att jag fick ligga ner och så fick jag insulin insprutat tills jag föll i medvetslöshet. Och jag hade slang genom näsan och alltså det kunde bli kvävningsreflexer. För man krampade också under komat.
Bara för att flika in, det här liknar lite grann då en slags tidig variant av elbehandling. Det är lite samma tänk bakom.
Ja, det kan jag förstå att det är. Ja, visst.
Så redan där så hade du ganska mycket erfarenhet av olika behandlingar och där folk ville rätta till
dina situationer. Och det här förstärkte ju hos mig själv bilden av att det var fel på mig. Det var ju jag som var fel. Alltså det här samhälleliga, de här större strukturerna plockades ner på individnivå. Och så var det individen det var fel på.
Och kände du liksom tvingad till de här behandlingarna eller?
Ja, absolut. Jag kanske inte tänkte så, men sammanhanget gjorde ju att jag blev tvingad till det. Absolut. Så var det. Att komma och bli utskriven från BUP, ett led i det var ju också att gå med på de här behandlingarna. Och jag hade ju inte kunskap och insikt att säga ifrån. Nej, det här vill jag inte utsätta mig för. Jag trodde också det var bra. Till insulinbehandlingen hör ju också att jag upplevde en väldigt positiv effekt när jag vaknade ur medvetslösheten. Då var jag urhungrig, superhungrig. Och då var det ett frukostbord dukat med filmjölk och juice och ostar och allt möjligt. Och det där var någon slags, nästan som en belöning. Man skulle väl kanske rätta till någon obalans i kroppen efter insulin, kan jag tänka.
Men vad tänkte du själv om det här att behandla homosexualitet? Var det, ville du själv så att säga ändra på det, eller hur man ska säga?
Ja, jag ville ändra på mig, för jag hamnade ju i hopplösa situationer. Jag hamnade i den här situationen på skoldansen. Jag hamnade i den här situationen på internat. Läroverket. Och framförallt det här att jag djupt i mig själv kände och trodde verkligen att det var fel på mig. Och det här felet gick att rätta till. Homosexualitet var ju ingenting man pratade öppet om heller. Jag kunde ju inte nämna min homosexualitet i min familj. Trots att vi var många, vi var 7 syskon och frispråkiga och politiskt intresserade och läste litteratur och sådär. Men att jag var homosexuell, det kunde jag ju inte nämna.
Och sen kan man säga att hela ditt liv har präglats av frågan om det är fel på dig eller inte,
ja,
i någon mening.
Absolut, absolut.
Både av dig själv och folk runt omkring.
Ja, absolut.
Det har ju gjorts flera olika psykiatriska bedömningar, eller väldigt många på dig. Och de har kommit fram till lite olika saker, men det har varit ändå så att man har bedömt dig som allvarligt psykiskt störd vid flera tillfällen. Det låter konstigt när jag säger det så här till dig nu, men man har skrivit till exempel då den här diagnosen som också ganska omskriven då i böcker om dig, pedofilia cum sadismus, sadistisk pedofili. Den reviderades sen av en annan läkare. Sen så i tidigare eller senare bedömningar skriver man grav psykisk abnormitet och sådana saker. Ändå, hur ska man säga, allvarliga beskrivningar av ditt psykiska mående då. Vad tänker du om de här bedömningarna idag?
Det finns ännu flera. Det finns också multipel personlighet, MPD, I de här diagnoserna. Det finns...
Är det här de tidigare diagnoserna?
Nej, det är diagnoser som har funnits. Ja, det hela slutade med en väldigt sen diagnos. Psykopat.
Just det. Och den tänker vi att vi ska komma tillbaka till.
Ja.
Men jag tänker att de här diagnoserna som du då fick under tiden innan Säter också. Ja. Vad tänker du om dem? Hur påverkade det? Hur var ditt liv då?
Alltså jag har ju levt ett missbrukarliv. Det är så jag ser det. Jag har haft bra perioder också. Jag hade en bra period mellan 77 till 90. Var en bra period. Och där tog jag ett återfall i amfetamin. Och allting gick åt fanders. De här diagnoserna, jag vet ju när jag åkte dit för det här bankrånet 1990, så var jag livrädd för att hamna i fängelse och gjorde en rättspsykiatrisk undersökning på Huddinge sjukhus. Då var det också lätt att ta till de här tidigare diagnoserna.
Att du själv
de här
det, menar,
tidiga
eller?
Föreställningarna skulle jag vilja kalla det. Jag gjorde det själv också. Ja. Med hjälp då naturligtvis av det rättspsykiatriska undersökningsteamet på Huddinge. Till och med så att jag själv sa, titta på Otto Brundins diagnos. Otto Brundin var den som påstod att jag var en sexualdåre, enkelt uttryckt. Då.
En farlig person, förutsedd att det skulle bli.
Något som rättsliga rådet senare tittade på, eller samma år tittade på och underkände. Men vid Huddinge så tog jag själv fasta på den här diagnosen. Titta vad Otto Brundin har skrivit. Ni kan ju inte döma mig till fängelse. Jag måste ju ha vård. Jag vågade inte hamna i fängelse. Jag fruktade en fängelsevistelse, kanske mer än någonting annat. Och allt det här sammantaget ledde till att jag fick en ny diagnos och kom till Säter.
Så den diagnos du fick 1991 på rättspsyk på Huddinge medförde ju att efter bankrådet fick du inte fängelse utan fick rättspsykiatrisk vård.
Precis.
Och på något sätt blev ju den diagnosen då väldigt avgörande för att hela Thomas Quick-historien kunde rulla igång.
Ja, absolut. Helt avgörande.
Och sen kommer du då till Säter 29 maj 1991. Och hur var det där?
Det var bra, och det var ju också... Det fanns en... Jag är osäker på hur man uttalar just nu i det här ögonblicket. En hierarki på Säter. Som jag ser det idag. Med bra patienter och... patienter med hög rang, till de hörde Lars-Inge Svartenbrand till exempel, som gick i terapi, som utstod terapins våndor, men som gjorde någonting verkligt bra av sina liv. Och det var att gå i Säter-terapi, i Margit Norell-terapi. Margit Norell var den psykiatriker i Stockholm, eller psykolog i Stockholm, som handledde både psykiatriker och psykologer på Säter. Enligt ett eget tankesätt. Och det, jag kände ju att min ambition var, när jag kom till Säter och med den rättspsykiatriska undersökningen i Huddinge, var att själv få gå i terapi. Jag vurmade för en analytisk form av terapi. Där trodde jag att jag skulle kunna komma underfund med vad det var för fel på mig. Äntligen skulle jag få klart för mig själv vad det var för fel på mig.
Men om jag får sammanfatta här lite grann då. Då har du haft en ganska din tonårsuppväxt kantad av tvivel på dig själv. Du fick du hamnade i olika situationer där du fick diagnoser och du fick behandlingar. När du var 24 år gammal, så det var då du också var i Uppsala och knivhögen man. För du hade tagit någonting som jag inte ens kan uttala igen.
Trikloret eller vad det var. Och barbiturat, det var en sån.
Det var ju det rubricerades som försökte dråp, men du blev aldrig dömd för det, för du var ju under vården fortfarande. Men sen fick du de här åren, 16 åren, där du var, som du kallar för, ganska bra, lugna år.
Ja.
Som sen slutade med det bankrånet.
Ja.
Du är då, när du är i Säter, eller när du kommer till Säter, då är du ganska, du är min ålder, du är nästan, du är runt 40 då.
Ja, jag är 40.
Och då längtar du efter terapi helt enkelt.
Ja, det gjorde jag. Och då hade jag också på, i mitten av 70-talet utstått ännu en behandling från psykiatrins håll. Nämligen man skulle bota min homosexualitet med hjälp av elchocker.
Man, det var också på Säter?
Det var på Säter.
Och det var under Lars Folke, va?
Ja, och
ja.
Ja, precis. Det var det. Där man satte elektroder på mina armar och så fick jag se ljusbilder på nakna män och på nakna kvinnor. Och det kom en ljusbild på en naken kvinna, ingenting hände. Så kom det en ny bild på en naken kvinna, ingenting hände. Och så kom det en ljusbild på en naken man och då fick han kraftig stöt. Och det skulle lära mig att reagera negativt på nakna män. Och så skulle homosexualiteten botas.
Hur ser du på, det är ett sidospår i sig, men jag ser ju att du blir upprörd när du tänker på att man har försökt att bota din homosexualitet.
Ja,
det
övergreppet. Jag blir mera ledsen än upprörd. Så är det.
Mm. Känner du att du föddes 40 år för tidigt?
Ja, faktiskt.
För om jag förstår det rätt så tänker väl du att inget av allt det här galna som hände senare hade behövt hända om inte.
Så är det. Det här leder ju fram till Thomas Quick. Och därför är det ju också viktigt att det berättas. Och jag berättar ju om allt det här i boken.
Det står i boken.
Och den behandling du fick, för de som undrar lyssnare, så kallas det ofta för aversionsterapi.
Precis.
Så idén är, det här finns ju för till exempel för nagelbitning, va? Man kan, man kan ha på något som smakar illa. Så det är ju en, det problematiska förstås att man använder det på någonting som homosexualitet. Och det kan man säga, det är ju något som du har fått flera behandlingar för fel orsak.
Så du är på Säter, du har blivit dömd efter det här bankrånet.
Ja.
Du höll en kvinna och en pojke till fånga, kan man säga, medan du väntade på pengar.
Ja.
Och du dömdes till det och då kom du till Säter, du är runt 40 år.
Ja.
Hur var det med kontakt utanför då? Hur var det med familj och så?
Ja, det här bankrånet innebar ju att jag slutgiltigen tappade all kontakt. Det blev en brytning med min stora familj. Det blev en brytning med andra vänner jag hade. Jag gick in i en ensamhet som var, den är svår att beskriva. Jag gick in i ett tillstånd av att inte vara levande. Man pratade på Huddinge väldigt mycket om Säters terapi, om Göran Kjellberg och Lars Inge Svartenbrandt och sådär. Och där närde jag ett litet hopp. Ja, men får jag bara gå i den här terapin så kanske jag kan hitta livet igen. Som var borta på alla sätt egentligen. Och det var en stark ambition att börja den här terapin. Det här är enkla egentligen, eller mycket svåra också. Det finns många paradoxer när man pratar om den här sakerna.
Så du var otroligt ensam
och
var på Säter och ingen vidare direkt kontakt med någon utanför?
Ingen kontakt.
Så de du hade kontakt med blev de på Säter?
Det blev de på Säter. Och jag kom alltså också då till en speciell terapiavdelning, avdelning 36. Där alla intagna på den avdelningen gick i terapi. Och det var en förmån. Och det beskrevs ju också som en förmån, ett privilegium att få gå i den här terapin. Och jag började med en terapeut som heter Kjell Persson, Långbergs heter han numera. Och där det blev en relativt frekvent terapi på en gång. Jag samtalade med honom 3 gånger i veckan och så vidare. Och så blev det en brytning med honom.
Vad för de som inte hängt med på det här helt då? Vad handlade den här terapin och sätemodellen om egentligen? Vad gick den ut på?
Väldigt enkelt uttryckt så gick den ut på att i barndomen hitta orsakerna till brotten. Mm. Hade man begått ett bankrån så fanns det någon slags motsvarighet i livet när man var liten. Mm. Hade man våldtagit så hade man som liten iakttagit våldtäkt eller själv blivit våldtagen. Hade man, var man dömd för att ha mördat så hade man som liten iakttagit mord. Eller bevittnat mord. Mm. Eller varit utsatt för ett sånt starkt nära trauma där ens eget liv.
Och sen om man kunde terapeutiskt hantera traumat så skulle man kunna bota brottslingen så att säga.
Ja, därför att de här händelserna alltså var en händelserna i vuxenlivet var en konkret återgestaltning av barndomshändelserna. Mm. Det var den absoluta övertygelsen i de här terapierna.
Och hur lät det för dig?
Det lät skrämmande, men jag började ju själv leta efter egna svåra upplevelser som barn. Och genombrottet skedde ju egentligen när jag säger att jag som liten hade själv iakttagit ett mord. Då hade jag alltså erkänt mordet på Johan Asplund. Mm. Och för att förklara det erkännandet så måste jag ju ha iakttagit ett mord som liten.
Ja.
Och då säger jag att mamma födde ett barn som vi i terapin kallade för Simon. Och det var terapins genombrott. Det fanns händelser i mitt liv.
För det som hände efter att din mamma födde Simon?
Ja,
var
att han dog. Att han styckades så småningom. Alltså det här var ju också historier som hela tiden skulle utvecklas i terapin.
Mm. Får jag bara också då fråga där. För då har ju då de droger som du hade utanför när du innan du det här bankrånet. De har ju då ersatts av droger, legala droger.
För du har medicin.
Ja, medicin.
Men det var droger. Det är ju den rätta.
Men alltså för den här så när vi pratar om det här Simon och det som du berättade, då har du ätit. Jag har kollat på det. Jag är inte läkare, men det är ju benzodiazepiner och det är då stesolid och lite andra grejer, det är triokomp. Jag vet inte hur stenad blir man av det här egentligen?
Man blir väldigt stenad.
Alltså är det som att röka gräs eller är det som att dra i sig en pava vin? Eller?
Ja, man blir en annan person helt enkelt. Visst, och jag hade så stora mängder benzodiazepiner.
Har du provat det här, Christian? Har du käkat det här?
Jag har provat stesolid och det känns väldigt skönt. Jag skulle inte säga att jag blev en annan person av att prova en dos.
Nej, men då var det inte de här
mängderna. Du tog en hel cocktail av olika saker.
Ja, visst.
Och effekten av det skulle jag säga kanske var mer som att dricka vin fast utan obehagliga effekter som vin kan ha om man dricker mycket.
Så att
det går inte att komma ifrån att det finns ungefär som att du fastnar för att sniffa. Att det finns mycket positiva aspekter som man upplever av medicin.
Och det här var alltså kopiösa mängder.
Så du är på Säter, du äter de här och det är fritt för dig? Det är nästan. Det är så mycket som ni tillsammans tycker att du borde ha.
Ja, så är det.
Så att du är missbrukare som får fri tillgång till mediciner kan man säga. Som
Får jag ändå flika in av vad jag förstår var förklaringen till det? För det här kan ju verka helt snurrigt. Ja. Att man särskilt på en avdelning där man ger mycket terapi. Ja. Då var det väl så att man försökte gräva fram trauman hos dig som var fruktansvärda.
Ja.
Och för att du skulle kunna berätta om dem så var det här en slags förlösande grej för dig. Så tänkte man lite grann.
Precis. Så de här benzodiazepinerna skulle hjälpa mig att hantera den ångest som alla de här historierna väckte.
För det är ju inte så att man normalt sett vill bara klargöra.
Bra, okay.
Det här är ingen... Det är väldigt det är väldigt ovanligt och udda skulle jag säga.
Det var alltså, något, meningen, absolut.
Det här är inte som det brukar gå till. Nej, i sjukvården.
Jag blev skiträdd för att vara inlagd nu. Ja. Okej, okay, så du får alla de här... Och du känner att du har en tillhörighet. Du finns ett mening med livet genom att sitta i de här terapierna.
Absolut.
Och du har varje dag tillgång till de här medicinerna.
Ja, varje dag.
Och du sitter i terapi.
Jag brukar säga och understryka det att under de här Thomas Quick-åren så var jag inte nykter en enda sekund. Och det var verkligen så.
Så när du berättade om det här mordet på Simon,
ja.
Så var det, då var du... stenad eller packad,
då är jag verkligen
eller?
Stenad. Det är väl rätt.
Ja. Och jag är lite nyfiken på just det här, alltså, vad är det som gör att man vill, jag har ju läst boken då, så ja. Jag har ju fått en, men om man ska förklara, du är en ensam missbrukare på Säter och den enda familj du har är din terapeut.
Ja, det är det. Och avdelningspersonalen, ja. Alltså,
och de har människorna. En teori, och hur känner du när du är där? Varför, för jag har ju ändå lite svårt att förstå hur man kan ljuga ihop en sån sak. Ja.
Ett mord alltså.
Ett mord på Simon då, som det här barnet som din mamma kommer in när du, under tiden du blir antastad av din pappa.
Ja.
Och hon kommer in och har fött barnet.
Så är historien, ja visst.
Hur kan man dra en sån historia?
Ja, man helt... drar den inte spontant, utan den byggs. Den byggs och ska också referera till påstådda händelser i vuxenlivet. Som i sin tur ska referera till de här barndomshändelserna. Så det sker en växelverkan här.
Men det som jag tror man ändå... Det är svårt att inte undra så här. När kom du... på idén att ljuga om att du hade mördat Johan Asplund som var det första erkännandet. Så att säga. Alltså, hur gick det till? Bara, liksom,
ja, det...
Kom det bara som en idé att det här vore bra att hitta på? Eller?
Ja, nästan eller? Så. Alltså, den historien började vid en badstrand i Säter. Avdelningen, det var en vacker sommardag, vi skulle gå och bada hela avdelningen. Och det var mördare och våldtäktsmän, det var ju farliga människor. Men de gick i terapi och då betraktas de som icke-farliga. Mm. Därför att de hade ambitioner att komma till rätta med sina liv. Så vi var iväg och till den här badstranden. Och jag ville också... Alltså jag upplevde mig själv som grå och intetsägande i förhållande till mina medkamrater. På avdelningen.
Var Svartenbrant kungen där? Eller?
Han var kungen. Oh, ja, den, absolut, så var det ju. Mm. Och jag förde ju många djupa inom situationstecken samtal med Svarten. Och där han också uppmanade mig att gå i terapi och besöka mörkret i mig själv.
Och då var du på den här badstranden och det fanns en skötare där som du var.
Ja, precis. Therese. Vi ligger och solar och pratar och så säger jag till henne att tänk om jag har begått ett svårt brott. Jag ville tillhöra. Och hon undrar och jag säger ja, till exempel så kunde jag kunde inte säga det. Så jag säger M-U. Och det här bär ju hon naturligtvis med sig till avdelningen och pratar med läkarna där och berättar vad som hade skett. Och det här MU, kommer jag på, det står för mördat unga. Och så blir jag pressad av läkaren. Vad är det för mord har begått? Och ett omskrivet fall då var, och på sitt sätt också fortfarande aktuellt fall då, var Johan Asplund. Ja, jag kanske och då, tycker jag hör till historien och nämna att jag sa kanske. Jag kanske har dödat Johan Asplund.
Vad var hans reaktion på det då?
Ja, det var ju en slags entusiasm och en iver att alltså, det fanns beröm när jag sa de här sakerna. Det fanns...
Det var i alla fall vad du upplevde.
Ja, absolut. Visst.
Frågar man honom så kanske han säger något annat. Då.
Jag tror inte det.
Nej.
När du hade erkänt halvvägs ett mord,
ja.
Vad tänkte du konsekvenserna skulle bli av det?
Jag hade inget konsekvenstänkande. Så är det. Det var ju väldigt uttalat att det som sades i terapin och i terapirummet som vi kallade det skulle stanna där.
Mm.
Och med den tryggheten kunde jag ju också fabricera historier och göra mig intressant.
Ja.
Och jag begrep ju inte att ett mord, att man då skulle kliva ur terapirummet och berätta det för polisen, men det var ju det som skedde då.
Mm.
Och jag hade inte förmågan att säga som det var, att det här var en fantasi, det var ett påhitt. Det kunde jag inte.
För då
riskerade jag att förlora de här människorna kring mig. Som jag upplevde att de älskade mig och jag älskade dem.
Mm.
Så det gick inte.
Och vad tänker du när du sitter här idag? Där då?
Ja, det är ju långt vidare tankar än just den där konkreta situationen. Jag menar, det följs av polisförhör som är ju en katastrof, men som tas på allvar och så vidare och så vidare.
Men det här att kunna backa på en lögn liksom, det tänker jag med, det är ju något som vi brottas med allihopa.
Jag tänker bara på en sån enkel grej. När jag läser boken så känner jag igen bara den situationen är ju, om jag i ett socialt sammanhang träffar någon som jag ser upp till och de frågar så här, ja, och jag frågar vad gillar du för tv-serier?
Ja.
Och de säger så här, ja, men jag gillar Sons of Anarchy. Har du sett den? Och då kanske man drar till mig, men den är kanonbra, superbra.
Ja.
Så inser man att jag har ju bara sett 10 minuter av ett avsnitt på SVT. Ja. Och då är det ju inte lätt att så här, en timme senare gå fram och säga att du vet, jag sa ju nyss att jag sett den där serien. Det har jag inte, jag har bara sett 10 minuter.
Ja.
För det är ju rätt mycket skam i det. Vad fan ljuger man över en sån sak?
Ja, det är en skam.
Och då är jag ju inte på benzodiazepiner och jag mår inte som du mådde.
Nej.
Så att någonstans kan jag relatera till att man drar en lögn och ändå har lite svårt.
Ja.
Sen kan man ju ändå tänka så här, men vad fan, Sture?
Men jag tror alltså att...
Du kunde ju bara sagt...
Nej, jag vet.
Ja, men det är ju för att jag inte är du.
Ja, precis.
Det är ju för att jag lever ett normalt liv.
Ja.
Och skulle jag kanske vara 40 år och varit avskärmad från omvärlden, ingen familj, känt mig ensam och helt plötsligt se att du får reaktioner på det du säger och samtidigt under den här medicineringen.
Precis.
Då blir det ju svårt att kanske ta tillbaka en sån sak och göra någon besviken.
Ja, och väldigt snart så upptäckte jag ju också att alltså, ju mer jag sa, ju mer benzodiazepiner fick jag och ju mer benzodiazepiner jag fick, ju lättare var det att säga saker och ting. Och så småningom också glida in i ett gränslandskap där jag inte visste vad som var sant och vad som inte var sant. Det där tyckte jag var det allra svåraste under resningsprocessens gång att förklara det här, att det här glidandet över till att själv tro på det. Ja, men jag måste ha begått ett mord. De hittade ju en benbit och så vidare. Jag fick bekräftat själv att ja, men det här är ju sant. Och så följde jag in i en tro på att det var sant, att det var självupplevt. Jag kunde vakna på nätterna med ett nejskrik. Det här är inte sant.
Mm.
Men det målades över på en gång med hjälp av Sanor och Rohypnol och så vidare. Och det där har varit väldigt svårt att förklara. Och därför behövdes det ju också en bok på 576 sidor för att förklara den här mekanismen. Eller försöka förklara i alla fall.
Och ändå så kan man säga, sen erkände du lite över 20 mord och du dömdes för 8 mord.
Ja.
Samtidigt fanns det människor som tvivlade hela tiden.
Ja.
Som GV och Gio och andra. Va?
Absolut.
Och sen så kom det en ny, eller det kom tillbaka en gammal läkare till Säter som satte ut alla dina mediciner i stort gradvis.
Ja.
Och
det är alltså 2001.
2001 är vi framme då. Och där jag dömt
då kvicknar du till, om man får säga så.
Ja.
Och
roligt.
Och hade du några, hur mådde du då när du slutade med medicinerna?
Det utsättningen som det kallas då, varade ju i 8 månader, nästan 10 förresten.
Mm.
Någonstans mellan 8 och 10 månader. Alltså abstinensen var ju fruktansvärd. Jag låg på min säng dagarna igenom med knäppta händer och en puls på 160 slag i minuten. Jag tappade mer än 30 kilo i vikt. Det var en våldsam period det här med abstinensen. Men när det väl var gjort så vaknade jag ju upp till insikt.
Och då hade du direkt total insikt, ja, att det här är nonsens?
Ja, absolut. Absolut. Och den vånda det medförde. Och det ledde ju också, min nykterhet ledde också till 7 år av total tystnad. Mm. Tystnad på avdelningen. Jag hade ingen som helst kontakt med människor utanför murarna. Jag levde verkligen i tysthet i 7 år. Mm. Men det var ju också 7 år där jag... Alltså jag kände hur jag höll på att tyna bort. Samtidigt som jag kände hur jag blev starkare och starkare. Mm. Ytterligare en paradox i mitt liv. Det var under de här 7 tysta åren jag blev frisk. Så ser jag det. Och när Hannes Råstam så småningom hör av sig till mig, då var jag mogen att säga som det var till någon annan. Mm. Och det är ju mötet med Hannes, det är ju det starkaste ögonblicken i mitt liv. Det är så oerhört viktigt möte.
Hannes var journalist på SVT och ja, tänkte att det kanske låg mer till det du hade sagt.
Ja, och öppningen, nyckeln kanske vi ska kalla det, till att jag kunde säga som det var till Hannes. Det var, han hade gjort en dokumentär om varför erkänner de, om mordbränder i Falun, min hemstad på 70-talet. Och jag såg den där dokumentären och skakades av det jag såg och min hemmiljö och allt det här. Och jag tyckte att Hannes hade en väldigt bra ton i programmet. Han var inte mästrande, han hade en väldigt bra ton.
Det var folk som hade erkänt för mordbrand,
ja,
som
ungdomar.
Inte ungdomar, ja. Och man kollade på varför man erkände något man inte hade begått.
Precis, det var precis det, så var det. Den, så det fanns ju så många paralleller till mitt eget liv. Och så ett par veckor efter det här programmet så fick jag ett brev från Hannes Romstam som frågade om han fick komma och hälsa på mig. Och jag svarade positivt på det där brevet och så småningom kom han. Mm.
Jag tror många med mig minns en del av de här vallningsvideorna som visades i tv där du ser ganska galen ut, får man säga. Och det här var ju också vid samtidigt ungefär som Lammens tystnad kom med Hannibal Lecter, och han såg också ganska ofarlig ut.
Ja.
Och sen så gjorde du några fruktansvärda ljud och betedde det på ett sätt som var väldigt skrämmande. Jag minns när jag såg det där att jag fick kalla kårar ut med ryggen och tänkte att, då tänkte jag så här, även om han är oskyldig så är det nog bäst att han sitter inne.
Ja, ja.
Förstår du?
Jag tror
undrar jag lite, när du var Thomas Quick och då hade blivit jättekänd i Sverige på förstås väldigt negativt sätt. Liksom, fanns det en tillfredsställelse i det? Att vara Sveriges mest omtalade mördare?
Inte den minsta tillfredsställelse.
Inte ens då?
Inte ens då. Nej. Så var det.
Det var aldrig så att du gick igång på seriemördargrejen?
Nej, absolut inte. För jag levde i en sån sluten miljö, avdelning 36, där omvärldsreaktionerna inte betyder någonting. Utan
om du läste i tidningen.
Nej,
så,
precis. Utan det viktiga var det som hände i samspelet mellan oss som var på avdelningen. Mm. Det var det viktiga och det centrala. Och apropå det här med vandringsvideorna. Att jag sa som det var till Hannes berodde också på den här nyckeln som jag nämnde. För han sa, bland första han sa, det var nämligen just det här, jag ser på videorna att du är hög som ett hus och att du får en massa sanor och stesolid, hade han hört, alltså om du skulle ha en sanor hade han hört säga. Och det var nyckeln, för han var den första som pekade på benzodiazepinerna som var min egen huvudförklaring till Thomas Quick-historien. Mm. Så det var öppningen. Det var så avgörande att han pekade på detta.
En vanlig sak jag hör ibland om människor som är kritiska till psykiatrin, och det finns det många bra skäl att vara för all del, det är att patienterna istället för medicin och annat bara skulle behöva en kram. Men när jag läser din bok så verkar ändå vårdmiljön kärleksfull åt det nästan gränslösa hållet. Alla verkar superengagerade och trevliga.
Ja.
Och då tänker jag bara, kanske viktigt också att reflektera över att det löser inte alla problem åt människor som är i vården.
Precis så är det. Precis så är det.
Och den här gränslösheten var ju ganska sensationell nästan, va?
Ja. Ja, det är en viktig poäng det där faktiskt.
Du fick brev av de som jobbade där att de älskade dig och att du var så modig. Och...
Ja, så var det.
Mm.
Mm.
Okej, okay, om man funderar lite kring det här att det började med en psykiatrisk diagnos och sen blev det här tornadon av vansinne, Thomas Quick, morddomar, och sen kom Hannes Råstam och du sa att det inte var sant, vilket förstås var förvirrande, en person som ljuger en gång, hur vet man att han inte ljuger nästa gång. Men det blev resning. Fallen föll ett efter annat. Men du var kvar på Säter.
Ja.
Och då förstår jag att då plötsligt fick du fler diagnoser än du hade haft när du var en farlig mördare,
ja,
så att säga.
Ja, men det stämmer. Det blev ju ja, vad ska jag säga?
Den kärleksfulla stämningen försvann, eller?
Den försvann och vändes till repressalier. Alltså jag skulle tuktas för att jag bedrog Säter, helt enkelt.
Mm.
Så var det.
Så diagnosen användes mot dig?
Mot mig,
ja. Och vad var det för diagnoser man kom med?
En av de sista diagnoserna var, alltså jag hade aldrig under alla mina år inom psykiatrin betecknats som psykopat. Men 2000, ska titta, jag har skrivit upp det. Jag fick den diagnosen. 2009 fick jag diagnosen psykopat. Först när jag hade sagt som det var till Hannes och det blev känt att jag hade tagit tillbaka mina erkännanden, då skriver man alltså att då blir diagnosen, och jag tolkar det som en diagnos, alltså emotionellt instabil med psykopatiska drag.
Mm-hmm.
Och ett antal månader senare så kommer diagnosen psykopat, och så förklarar man den där psykopatdiagnosen med bland annat han gråter framför kameran, Hannes Råstams kamera, för att väcka sympati.
Mm.
Och det indikerade ju att jag var psykopat.
Mm-hmm.
Att jag låtsades gråta.
Så det visar väl ändå på något sätt, jag tänker med ditt fall, illustrerar många svagheter med diagnostik. För det första kan man säga att diagnosen bygger ju, psykiatriska diagnosen bygger väldigt mycket på vad du berättar.
Ja.
Så ja. Det går att ljuga
det,
sig.
Bara det är ju en svaghet.
Att ljuga sig till en diagnos är förstås fullt möjligt.
Ja.
Och sen kan man säga det andra som jag tänker är att diagnoserna kan användas på ett negativt sätt som en repressalie.
Ja.
Och det är ju förstås helt dåligt.
Ja. Men det kan också användas i de här rättsliga sammanhangen. När jag fick den här multipla personlighetsdiagnosen, MPD, så den fick jag i samband med rättegångarna, för den skulle förklara varför jag kunde döda både kvinnor, män, barn. Alltså så den användes i det syftet också.
Ja.
Och det är ju också att använda en diagnos för någonting annat än som gäller individen.
Mm. Men sen tänker jag med det jag också tänker är att det finns ju en sak som sticker ut med dina diagnoser. Du har beskrivits då i olika journaler som har citerats i böcker om dig som djupt störd, psykopat som du säger själv. Och sen checkar du ut från Säter och har inga behandlingar, inga mediciner och promenerar runt som en pensionär.
Ja, ja.
Det stämmer ju liksom. Diagnoserna implicerar ju att de ska vara kroniska, allvarliga och säga någonting om framtiden i de här allvarliga diagnoserna du har fått. Och där på något sätt stämmer det ju uppenbart inte. Då.
Nej. Och jag tycker ju att det resonemanget också gör att diagnos användandet krackelerar alltså. Verkligen. Mm. Verkligen. Mm. Och där diagnoser, den ena diagnosen bygger den andra diagnosen som bygger den tredje diagnosen.
Mm.
Man måste låta människor vara den de är. Så är det.
Mm. Är taxen här eller? Ja, en fråga till då bara. I hela den här historien som ju har drabbat väldigt många människor, dig och mordoffrens anhöriga som har fått höra hur du har behandlat deras barn och dödat dem, ätit av dem och så vidare. Det är ju en fruktansvärd historia.
Ja.
Och jag undrar bara, idag, hur ser du på skuldfrågan så att säga? Vad är din skuld och hur ser du
det här har jag försökt beskriva i många sammanhang.
Mm.
Det är klart att jag har ett eget ansvar som jag försöker hantera efter bästa förmåga idag. Då.
Mm.
Vad jag inte har kanske varit lika tydlig med det är ju att det finns ett större ansvar. Det finns ett ansvar hos psykiatrin, i rättsväsendet, med andra ord i samhället finns det ett ansvar för det som skedde under Thomas Quick-åren och att det blev som det blev.
Mm.
Och det där har det ju inte skett något egentligt ansvarsutkrävande.
Nej. Så du menar att folk kräver av dig men inte av sig själva
absolut.
Så att säga?
Absolut.
Ja. Vad ångrar du mest av allt i den här Thomas Quick-härvan? Och som du själv beskyller dig för?
Ja, jag ångrar mest i mitt liv det är att jag lät barn- och ungdomspsykiatrin ta hand om mig 1965.
Och behandlade dig för homosexualitet.
Ja, precis.
Mm.
Du är ju du blev ju friad som vi förstås uppmanar att du sitter där. Jag måste också säga att den delen när du bestämde dig för resningsansökan och din bror ringer dig på julafton.
Ja.
Då grät jag lite.
Ja, det är bra det.
För jag tänkte, fan så jävla ensam som du har varit.
Ja.
Och få höra sin brors röst efter så många år.
Ja,
det är klart att det är ju det är ju ingen som kan förstå det.
Nej.
Och det är många lidanden, inte bara ditt eget, alla precis. Anhöriga och
alla precis, och din egen familj,
din familj
är oerhörda
så
lidande.
Det är ju en otrolig tragisk historia.
Ja. Det är det.
Men nu bor du i en liten stad?
Ja.
Hur ser ditt liv ut idag?
Det är ett stilla och lugnt liv. Ett liv som jag verkligen trivs med och vill leva. Utan åthävor. En vardagslunk med promenader och bokläsning. Och titta på Idol. Och just det här väldigt enkla livet. Med goda vänner, nyfunna vänner. Det är ju fantastiskt.
Ja, vi har ju en gemensam bekant här. Ja. Jag känner ju Kalle som...
Ja, precis. Det är ju fantastiskt.
Har du något slags försoning, skulle du kunna säga det? Med
ja, och att skriva boken har också varit en väldigt mycket en försoningsprocess.
Mm.
Att få sätta ord och beskriva och berätta. Att ge min berättelse. Det har varit en riktig försoningsprocess att skriva boken. Mm.
Du skriver väldigt bra. Blir det några fler böcker?
Ja, det blir det. Men om något helt annat. Där satt jag ju verkligen punkt för Thomas Quick-historien och Thomas Quick-åren. Och bokskrivandet gav mig också någon slags insikt om att ja, men det är klart att jag kan skriva. Och den skrivartalangen vill jag ta vara på.
Nu är du helt drogfri, alkoholfri.
Och
du har inget med vården att göra, psykiatriska vård.
Ingenting alls. Det är underbart.
Mm.
Tack Sture för att du kom och tog dig tid och lycka till med allting. Och boken heter Bara jag vet vem jag är.
Tack,
Sture Bergvall. Tack så mycket.
Tack.
Tack så mycket.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.